Välkommen till Jaktloggen podcast. En podcast för jägare, av jägare. Ett stort tack till huvudsponsorn av detta avsnitt. Prima Dog Sverige. Superbra hundmat för friska hundar.
Man blir aldrig fullärd. Det är något vi hundägare ofta säger. Vi letar ofta anledningar till varför det inte går som vi vill. Jag försöker många gånger diskutera mina egna erfarenheter och problem med gästerna i denna podd. Och när det kommer till problem med halsar och mage så märker jag att väldigt många av er lyssnare stöter på samma problem. Man misstänker noskvalster, känsliga magar, allergier etc. Men beror dessa problem alltid på fel foder eller kvalster hos våra jakthundar? I denna podcasten pratar jag med Anna Forsvard, en otroligt duktig kvinna när det kommer till att läsa hundars beteende. Vi kommer prata om något som man sällan reflekterar över hos våra jakthundar, nämligen stress och hundars beteende. Vilka konsekvenser stress kan ge och vilka verktyg vi kan använda för att förminska detta. Välkommen till Jaktloggen podcast, Anna Forsvard.
Men tack ska du ha, Jonas.
Och tack för senast. Jag deltog i er podd här som hundjägarpodden.
Ja, det gjorde du. Det var ett uppskattat program.
Ja, vad roligt att höra.
Ja, jättekul. Nej, det är så roligt att kunna få sprida det här som man brinner för.
Ja, men
hundar
verkligen.
Och jakt, arbetande hundar.
Verkligen. Det är lite samma. Ni sprider ju er kunskap så att säga. Jag sprider väl egentligen via filmer och poddar egentligen erfarenheterna som man har.
Mm. Ja, men det är ju det man, jag tror att det är det folk uppskattar. Alltså är du ny idag så är det ju enkelt att liksom klicka in på en podd och lyssna och lära. Så det är jädrigt bra. Det hade man önskat det fanns förut också.
Ja, där har tekniken verkligen gått framåt.
Ja, verkligen.
Och man märker ju det också att det är så enkelt för folk att bara slå på en podcast när man sitter i bilen och åker eller när man är på jobbet. En film, det blir ju mer att då måste du sätta dig ner och faktiskt kolla på den här filmen.
Ja, jo, men det är sant. För jag åker ju mycket och då är det så himla smidigt att knäppa på en podcast när man åker bil.
Ja, men det är ju gött när man ser det att ja, men det är 50 minuter på den här podden. Och då vet man att när den är klar, då har man bränt 50 minuter och det brukar gå väldigt fort.
Ja, det går väldigt fort när man lyssnar på en bra podd.
Ja, verkligen. Kan inte du presentera lite grann för de som inte vet vem du är?
Mm. Anna Forsvard heter jag. Bor i Jämtland i en by som heter Getåsen. Är född i Hallen, inte så långt härifrån då. Och det är en by som ligger vid Storsjöns strand. Alltså Hallen låg vid Storsjöns strand. Och så Oviksfjällen då har vi bakom oss. Och där i Getåsen där jag bor nu så har vi Oviksfjällen som fond.
Ja, just det.
Så jämtlänning är jag. Uppväxt med gråhund och stövare. Brorsan hade stövare och farsan hade gråhundar.
Ja, just det.
Sen hade min farbror finspets också. Så jag injagade med den typen av hundar. Drivande och älghundar alltså.
Drivande, ställande och skällande egentligen. Hela högen.
Ja, så kan man säga.
Ja.
Och sen när jag var 18 år, då kom även stående in i bilden. Då. För när jag var 16, när jag slutade nian, då hade vi samlat ihop pengar till att åka på Kreta på en skolresa. Men de där pengarna plockade jag ut och så åkte jag och jobbade på ett hundpensionat i Oslo istället, utanför Oslo. och de hade engelsätteruppfödning då, engelsätteruppdrätt. Så då blev jag superintresserad av stående fågelhundar då.
Ja, just.
Och lärde mig en massa av han. Så då kom det in det också i bilden.
Ja. Nu kanske jag trampar folk på tårna och sådär. Men om man tänker sig kanske i fågelhundsbranschen så är väl finspets är väl det säkraste kortet, kan man säga så?
Det tror jag vi kan enas om allihop. Jag tror faktiskt att även de som har Norrbottenspets kan intyga det. Därför att det är ju så att Norrbottenspets är ju en mycket, mycket mindre ras. Alltså till antal.
Mm.
Men de individer som är bra är ju enormt bra.
Ja.
Så är det ju. Men finspetsen är ju jämnare och en större population att välja bland.
Ja, och lite samma om man kollar på älghundar. Då har man ju i och för sig två då, jämthund och gråhund. Och i stövarbranschen så är det väl kanske ja, men Schiller, Hamilton och finstövare som är de vanligaste. Men jag tänker inom fågelhundar som du håller på med. Vad är Rolls-Royen där utåt?
Av de stående?
Ja.
Ja, alltså det där är ju så otroligt mycket tycke och smak. Det beror ju precis på hur du bor och vad du har för vilken typ av jakt du är ute efter.
Mm.
Så att det är väldigt mycket tycke och smak. För där tycker jag ändå att om man tar forsterraserna och pointer och setter som jag har jagat mycket med alla de tre då.
Mm.
Så är det ju väldigt likartat tycker jag. Skillnaden är ju att forstern är ju mer allround. då kan du använda till, de är ju avlad för att använda till så mycket mer än bara stående fågelhundsjakt då.
Ja, för man hör ju att folk använder dem till eftersök och till klövjakter och så vidare.
Mm, precis. Och framförallt eftersök och apportering skulle jag säga.
Mm.
Sen vet jag ju att det är de som använder dem till klövjakter också. Men det ställer ju väldigt stora krav på lydnad och att de inte går för långt efter. För det är ju en högbent hund det här.
Mm.
Så de får ju absolut inte gå långt, utan de ska bara stöta iväg dem kort och så komma tillbaks.
Det känns ju som en... Det känns som att forsten är en väldigt snabb hund, och det vore ju kanske inte helt etiskt om de sprang efter ett rådjur i 5 timmar.
Nej, absolut inte. Så det är därför jag säger att det är ju en stående fågelhund. De tillhör ju grupp 7.
Mm.
Så det är ju det som är nummer 1. Sen är de ju fantastiskt bra på eftersök. Vi använder dem väldigt mycket på eftersök, både på väg och om det blir någonting sårskjutet då.
Mm, precis. Men om man jämför med till exempel pointen, det är väl egentligen en renodlad stående fågelhund då?
Ja, det är ju. Det är lika med alla setterrasen också. Mm. Irländsk, engelsk och rödvit engelsk. Eller irländsk är ju också.
För du sa att det var som lite tycke och smak och vad man ville använda dem till. Om man säger, varför väljer du engelsk setter?
Jag har korthårig forster.
Ja.
Jag hade min första var en engelsk setter.
Ja, okej. Okay.
Den skaffade jag som min första stående och gjorde alla fel man kan på en hund.
Ja.
På en stående. För jag var ju van drivande och älghundar då. Så jagade ju in dem som en sån. Så att jag lät den ju gå alldeles för stort.
Mm.
Om du tänker en älghund eller en stövare, de ska ju söka ut. De ska ju vara mer självständig i söket. Medan en stående fågelhund ska ju hela tiden jobba med dig. Så där gjorde jag ju många fel. Men man lär sig på det.
Vad är ett för stort sök på en fågelhund? Eller vad är önskvärt?
Ja, men i skog, där vill jag ju att hunden absolut inte ska gå mer än 100 meter ifrån mig. För då har jag ingen chans att hitta den när den står.
Nej.
På en myr eller en öppen mark kan den ju få slut mer. Beroende på hur tätt det är, då kan den ju slå liksom 50-80 meters slag så här. Och hela tiden jobba framför mig.
Mm.
Och vara förutsägbar. Alltså att den ska gå som en klocka så här. Att man känner nu... Kommer den? Japp. Och kommer den inte, då går jag ju dit och letar och då står den där. Eller det absolut bästa är att de kan rapportera också. Att det vill säga att de kommer att hämta mig om inte jag hittar den.
Ja, man vill inte att de ska stå bomfast då alltså?
Nej, i skog är det ju väldigt bra om de kommer och hämtar den.
Mm. Det är inte risk att de stöter iväg fågeln då nästa gång de kommer dit och står?
Ja, det kan de ju göra i början när de är ovan. Men har de lärt sig det här med rapportering så är det ju väldigt effektivt.
Mm. Jag tänker bara om jag relaterar till exempel ett älgstånd då. Älghunden kommer tillbaka till dig och sen går tillbaka och så vidare och lallar lite grann, så kan det ju bli att sticka iväg.
Ja, jo, men så kan det ju vara med en fågelhund. Och så att, visst, en ståndfast hund vill du ju ha. Det är ju att föredra. Det är ju nummer 1. Men sen efterhand så kan de ju lära sig rapportera.
Mm.
Rapportera menar jag.
Rapportera, ja precis. När jag sa att jag skulle spela in en podd med dig, då så frågade en kompis, ja men vad gör hon då? Och jag var så här, ja alltså, hon är inte veterinär. Men jag sa då, ja men om du vet vem Cesar Millan är, och lite så här beteendevetare på hund, kan man kalla det?
Ja, det kanske man kan göra. I alla fall otroligt intresserad av hundars beteende och hur de kommunicerar med varandra.
Mm.
Och hur vi människor kan lära oss läsa hundar. Och jag tror att det är nog det som folk som kommer hit, vi driver ju ett företag, jag och gubben, där vi har jägarexamenutbildningar och hundutbildningar då.
Mm.
Och de som kommer då får ju hjälp just med den biten. För det är väldigt mycket hundinstruktörer och hundcoacher där ute idag som jobbar med inlärning, alltså lydnad, sitt fot hit och ja, så vidare. Du vet.
Ja, visst, det klassiska.
Ja, det klassiska. Men... Och du kan ju bara klicka in på YouTube eller vad fasen som helst, så får du ju hur många tips som helst för att lära hund sitt eller inkallning eller vad det är. Men väldigt få pratar ju om hur man bygger en bra relation. Och för mig är ju det grunden. Så det är väldigt mycket det vi jobbar med. Sen såklart håller vi även kurser i glasyren som jag brukar kalla det.
Vad menar du med glasyren?
Jo, men om du tänker en kaka. Den måste ju vara välgräddad för att du ska kunna lägga glasyren på det. Eller hur? Annars rinner den ju bara ner.
Mm.
Jag ser den där kakan som en grund. Det är liksom grundfostran. Det är relationen och kommunikationen du har med hunden. Och den är ju mycket tjockare och större än vad glasyren är. Glasyren, det är ju liksom den här lilla inlärningssmarret.
Lilla som... finishen.
Ja, precis. Och där vill ju de flesta vara. För glasyr är ju jävligt gott.
Ja, ja men absolut.
Ja, så där vill de flesta vara och träna. Liksom. Träna hund med fotsittlig. Och man vill vara ute och släppa och få till det här. Och så hamnar vi hela tiden tillbaks till grunden. Många kommer hit och vill ha hjälp med inkallning. Eller hjälp med apport. Eller att hunden ska stanna i fågel. Eller vad hund det är. Söka tillsammans med dem. De går för stort i sök. Alla gånger så blir det så att jag hamnar i grunden. Ja. Att det saknas grundbitar helt enkelt. Så det är väldigt skitroligt jobb jag har. För folk, ja, idag har jag pratat med två stycken. En som hade en stövare och en som hade en forster som ville ha hjälp.
Men vad då?
Ja, den där stövaren, han var 7 månader. Och han sa att ja, vi hade så jädra fin relation, hon och jag. Men nu, när jag går ut nu så är det som att jag inte finns. Det spelar ingen roll om jag har korv med mig eller... Vad jag än har, så han bara ligger i koppel och drar och är helt tokig. Jag finns inte, han hör mig inte.
Mm.
Jag hade bra inkallning också till nu, men nu är det som att jag inte finns. Jag brukar säga det att när hundarna är mellan 6 och 9 månader någonting, då hamnar de på blocket.se-varning.
Ja.
Känner du inte igen det?
Jo, men alltså, jag känner igen mig. Och sen samtidigt så när du säger det med stövaren där, att jag är ju lite den också att jag vill ju ogärna ha någon jättekontakt med hundarna i fält, eller om man ska säga. Vissa vill ju ha ett normalt sök på en stövare också, att de slår ringar på några 5, 6, 700 meter och kommer tillbaks. Men jag jagar på väldigt stora marker och vissa gånger väldigt rävfattigt. Och då vill jag att den hunden ska ju inte komma till mig. Den ska liksom leta efter ett slag. Och där den, om den inte hittar något slag efter... vi säger 5 kilometer eller 1 mil eller vad det nu har sprungit. Så då anser jag att jag har ju en utrustning som jag kan avbryta jakten och hämta hunden.
Mm. Jo, men det är det jag menar. Det går ju liksom inte att säga till någon att så här ska det vara. Därför att om du bor i Skåne eller om du bor i Lappland, det är väldigt olika förutsättningar vi har.
Ja.
Och du då som har så stora marker, ja det är klart, det är ju skillnad på hur du vill att din hunds sök ska vara jämfört med Kalle Karlsson som bor i Värmland eller i Småland eller vart han nu bor och har mindre marker.
Precis. Men däremot så med det sagt så vill jag ju ändå att min hund ska kunna gå i ett koppel.
Jo, ja.
Även om den ska vara liksom väldigt självständig inom jakten.
Och det är ju ingen som talar för att inte det går. Utan, för du har ju, det är ju 365 dagar på ett år. Och du jagar ju inte alla de där dagarna även om du jagar väldigt många dagar. Och många av oss gör det, så är det ju inte jakt alla dagar.
Nej, det är ju inte det. Och då menar du att man har ju tid att träna koppel?
Ja, och framförallt relation. För det hänger ju ihop med det liksom. Koppel, det är ju ett jättebra reglage. Alltså att du kan reglera hundens drifter. Och hundens motor kan du reglera med hjälp av kopplet.
Mm.
För mig så handlar koppel på... När jag sätter på min hund ett koppel, då betyder det inte ja, nu jävlar ska vi dra och händer det någonting. Utan då vill jag att det betyder vila.
Ja, av.
Ja, koppel på, då är det av.
Mm.
Du tänkte, din hund har drivit länge eller skällt på älg eller vad han nu har gjort, apporterar eller sätter jag på ett koppel, pang, nu har jag ingen jobb. Så vill jag ge, den bilden vill jag ge hunden.
Mm.
Och då måste man ju träna det. Och det börjar ju liksom från 8 veckor till 1 år lägger jag ju väldigt mycket tid på alla jakthundsraser. Jag skulle säga alla hundar med stora motorer. Det finns ju vallhundar och det finns tjänstehundar. Alltså vi har ju fler hundar som har mycket motor. Men jakthundsraserna har ju det gemensamt. Att de har ju en otrolig vilja att vilja jobba.
Det där är ju väldigt bra. Men det kan ju också medföra problem.
Ja, absolut.
I form av, ja, jag har ju själv upplevt alla möjliga problem just av den anledningen också. Men det är såklart som regel en kombination av väldigt mycket olika saker som gör att man får problem.
Ja, men så är det ju. Men jag tror att framförallt så är det så här, du har ju bestämt vad och hur din hund ska göra och hur den ska vara när du köper den. Eftersom du har gjort research här, oavsett vilken jakthundsras du har valt, så har du som bestämt att ja, den här... Den ska bli champion eller den ska... Ja, du vet hur vi är. Vi människor är ju så här.
Ja, men
den
exakt.
Den ska fan jaga. Den ska hålla i tills jag bryter eller ja, vad det nu är.
Mm. Och man har som en målbild med varje hund man ja. Köper.
Ja, men visst. Och det är ju vi människor som sätter den.
Mm.
Och så om eller när, det är inte vad jag säger, hellre när. Om det inte blir som så som jag har tänkt, då är det ju du som blir så otroligt besviken.
Mm.
För det möter jag hela tiden med kunder som är här. Att de blir så besviken på hunden.
Ja.
Jag vet inte om du känner igen det. Men
jag känner igen mig otroligt mycket. Och jag pratar ju nästan dagligen om det här med kompisar också. Att det handlar ju om en besvikelse. Och det är ju det som skapar frustration och irritation och ilska i oss jägare. Och hussar ja. Och mattar.
Ja, precis så. Så man måste ju lära sig att sluta känna sig arg och frustrerad på hund. Därför att det gynnar inte relation.
Nej, det gör det ju absolut inte.
För det gäller ju liksom att, ja men vi ska ju lyfta vissa bitar hos hunden och stänga andra luckor. Liksom, och lära känna, hur är den här hunden? Och det kan man ju inte, om man haft hunden 1 år eller 2 år har man ju fortfarande inte lärt sig det. För det här tar ju tid. Mm. Det tar ju tid att bygga relation och jag är lärare i botten, så att förut när jag hade skolklasser, då gjorde jag alltid så att i augusti när man fick eleverna, om det var, jag har jobbat från förskola till gymnasie, då gjorde jag alltid så att första 3 veckorna, då sket jag liksom i ämnen. Utan då byggde vi relation helt enkelt.
Mm.
För att liksom få ett bra flow. För jag visste att jag tjänar på det, sen kan vi börja inlärningsprocessen.
Och det tror jag, nu går man in på skoltiden, men det kommer jag ihåg själv. Jag var ju lite av ett problembarn, eller vad man ska säga. En väldigt energisk unge som vissa ansåg som ja, men en jävla ungjävel med för mycket energi och dryg och gapig. Och
såna som jag älskar att jobba med.
Och man märkte ju att vissa lärare tyckte ju om det. Och då fick man ju väldigt bra relation med dem.
Mm.
Det fick man ju verkligen. Men om man säger kontentan av det här, om man ska gå från skoltiden till hundarna här, så alltså kontentan av det här med att man blir arg på dem.
Mm. Du vet ju hur det är.
Ja.
Du vet, alltså jag såg också kollegor som hela tiden sätter, men kliv ner. Häng ner benen från bänken.
Mm.
Alltså jävla tjat hela tiden. Och vad händer då igen? Jo, då blir det motsatseffekt. Då jävla går jag ju kamp istället. Som människa gör du det. Och det är precis lika med en hund. Antingen går man i kamp eller så känner man sig bara värdelös. Då lägger man ner. Det är liksom de 2 grejerna man har att välja på.
Ja, man får mothugga.
Ja, och så blir det för en hund också. Så jag tänker så här att det är otroligt många som ställer orimliga krav och mål på sin första hund. Man går, köper en först, sin första hund. Man kanske är ny jägare dessutom, så man ska lära sig jaktformen också.
Mm.
Och så har man såna otroliga krav och mål på hunden.
Ja.
Och man köper en Formel 1-hund också. Man har liksom gjort världens research att den här stövaren eller den här pointen, den här sätten, den här jämten, den jävlar vilket papper den har, bara champions bakåt.
Ja.
Och då köper man ju en Formel 1-hund.
Ja, men jävla motor många gånger.
Ja, precis. Därför är det vi uppfödare avlar.
Jag tror att det är liksom, även om du kommer in i rally, liksom rallybils kategorier, alltså om du sätter i en sån här bil som racear på en raksträcka med fallskärm bakom. Jag skulle nog inte kunna sätta mig och köra en sån liksom bil. Och inte en Formel 1-bil heller.
Nej, du måste ju lära dig först.
Jag menar det. Och jag hör ju många som säger till mig så här att ja, men ja, jag är så jäkla sugen att köpa en stövare. Och många gånger kan de relatera till att de har sett filmen och så där. Och det är ju superkul att lyssna på poddar och så här. Och så bara, ja, för vi jagar klövvilt då fram till, ja men säg, sista december. Och sen tänkte vi skjuta lite räv efter det. Ja, men alltså lycka till. Det är ju inte så det funkar att få till en rävhund.
Nej, det är ju inte så det funkar att få till någon hund.
Nej.
Alltså om du har en riktigt bra harhund, alltså en stövare som jagar hare eller en älghund eller en stående fågelhund. Det är ju inte så det går till. Det är ju liksom året runt. Det är ju en ständig relation.
Ja.
Och en jädra massa timmar där ute.
Ja, verkligen. Upplever att det är mycket säsongsbetonade problem som folk kommer till dig och pratar om? Eller är det lite samma lika år om?
Jag tycker att det är väldigt samma lika år runt.
Att
faktiskt.
Det är den här grundbiten som...
Mycket stressade hundar. Alltså att de får dem inte att göra det de vill. Och det är den här människans krav igen. Sen bor vi ju... Samhället idag är ju väldigt knepigt också. Många bor ju liksom i städer, tätbebyggt. Och så man kliver utanför lyan, som jag säger, alltså huset eller bilen. Och direkt så är man i kontakt med både folk och bilar och hundar. Och, jag menar, en hund är ju liksom inte gjord för det samhället.
Nej.
Men den kan ju bli det om vi tar ansvar för det, för miljön. Men många människor sätter ju bara på hunden ett koppel och så hamnar hunden längst ut i kopplet. Mm. Och vem är det då som tar emot alla faror som de möter? Jo, det är hund. Valpen. Unghunden.
Ja.
Och så blir det en frustration.
Och så går man och rycker i kopplet bakåt. Nej, nej, nej.
Precis. men genom att sprida kunskap om hur man kan reglera det här. Så man måste ju, det börjar ju redan vid dörren inomhus. När jag startar vid dörren. För där startar ju promenaden eller jakten. För en hund, han tänker att nu ska vi ut och promenera. Utan han tänker ju bara, ja, nu jävlar, släpp mig så får jag jaga.
Ja.
Ja, men så tänker de ju. Alltså, det är ju där de har i sig. Att de är ju direkt i jakt. Eller i, kan ju vara i könsdrift också, såklart, om de bor så.
Ja, ja visst.
Och det är ju lika viktigt att man reglerar det.
Men hur ska man bete sig då innan man kliver utanför dörren, så att säga?
Och se till att hundens sinnesstämning, hundens energinivå är lugn.
Mm.
Och då menar inte jag att man ska säga sitt, stanna. För om du gör det, eller vad man har ett sitt, för många, det har man ju liksom lärt sig, man ska säga sitt. Det gjorde jag också förut, för jag lärde mig det på kurs.
Ja.
Men jag kommer ihåg att farsan gjorde inte så. Han sa alltid till mig så här, se till att hunden är lugn innan du går ut, Anna, innan han får gå ut. Och så var det lika i bilen, hungorn. Så körde han alltid.
Ja.
Och det satt ju i min ryggmärg. Så gick jag första instruktörsutbildning 86. Då skulle man rycka i kopplen, sätta på dem en länk och rycka och säga sitt fot, ja du vet, såhär, militäriskt, och berömma och så rycka igen. Och så gick ju tiden och jag kände såhär, men herregud, varför gör jag så här? Så jag gjorde aldrig farsan. Och så, jag gör ju inte så. På kurser gjorde man så, gick på ett led och ryck och let.
Ja.
Och sen har jag liksom, under tiden så har jag liksom byggt på det här och gått fler utbildningar och tagit reda på själv och liksom känt efter och prova. Och nu känner jag, nej, jag använder inga länkar.
Nej.
Jag har ett vanligt fast halsband på hund och så reglerar jag därifrån. Sen kan jag ha ett rättriverkoppel för att det är enkelt att ha med i fickan och så här, och bra att ha. Ja. Om du tänker en häst.
Ja.
Har du sett någon hästägare som liksom går med hästen i långt koppel och blir dragen fram?
Nej,
har du gjort det?
Nej, det har jag nog inte gjort.
Nej.
Det är någon skrämd häst då.
Ja, men de lär ju hästen hur man går i ett grimskaft. Och det kan vi ju göra med en hund också.
Men hur lär man den att bli lugn då? Man säger innan, om jag ska gå ut nu till exempel, säg att jag tar två matskålar, en matskål i varje hand och sen kommer det 300. De far ju som sträck liksom till dörren. Två av dem är ju relativt sammanbitna. Och sen har jag ju en då som, han står ju liksom och slår med näsan i dörrkarmen. Han ska ju bara ut.
Ja, men om du tänker så här då, att du håller i de där skålarna i vänster hand kanske då. Så tar du handtaget och öppnar med höger. Och så då stänger du bara dörren. Alltså förstår du?
Mm.
Han dunkar med, och så stänger jag bara. Och så är det jävligt lugn. Ursäkta att jag svär.
Jag har ingen fara.
Det gör jag ibland. Nej, men jag menar verkligen oerhört lugn. Om du tittar på en vuxen hund, hur den gör när en valp eller ung hund kommer och fjäskar för den. Hur gör den då? En bra vuxen hund. De står still, så är de lugn. Alltså verkligen så här, de bara sprider ett lugn. De lyfter kanske på nosen så här. Mm. Lyft på näsan och så är du lugn. En vuxen hund som är alltså riktigt harmonisk, de är så enormt bra fostrare. Och de kan vi titta på och lära oss av.
Mm.
Så jag tror väldigt mycket på att vara lugn själv och visa. Inte, liksom, vi behöver inte avleda, utan man visar och lär. Så här gör vi. Precis som jag gör med ungar.
Ja, ja visst.
En unge som studsar och hoppar. Och, ja, de gör man ju lika med. Lugn, nu står vi still här. Jag håller i handen, går över vägen. När jag sätter på en unge en galonbyxa, då håller jag i och så sätter jag på dem.
Mm.
Så den där dörren, alltså, om du bara står så, du öppnar dörren och så stänger du den. Öppnar, stänger. Du öppnar den ju inte på vidgavel, för det är han ju ute.
Mm.
Du gluttar på den, så stänger du bara. Då kommer han jättesnabbt och liksom, det är en ny kod. Vad är koden? Jo, jag ska vara lugn.
Mm.
Innan jag får gå ut. För hundar gör bara det de tjänar på. De är så otroligt enkel.
Men vi krånglar till det många gånger.
Ja, absolut. Ja, men jag tror det handlar nog inte om att krångla till, utan jag tror att det är okunskap.
Och sen agerar vi mycket med känslor också.
Ja, det, vet du, det brukar jag säga till mina kunder när de är här och när var kurser, att lägg bort egna känslor. Alltså det här med att tycka synd om och skämmas, som många gör. De skäms för att hunden beter sig si eller så. Om hunden skäller eller drar koppar eller var arg. Och det här att älska. Alltså vi älskar ju hundar så in i bomben så att vi blir smörig. Förstår du?
Mm, ja,
och det finns ju inte i hundarnas värld. En sån där smörig hund som fjäskar hela tiden, den blir ju ingen flockledare.
Nej, nej visst.
Så det är ju jätteviktigt hur du säger, att lägg bort egna känslor.
Och det är ju som sagt, det kan vara lätt att säga såna här saker. Jag kan ju själv ha väldigt svårt att koppla bort känslorna.
Mm.
I frustration till exempel.
Ja, ja men det är ju det. Men ju mer kunskap man skaffar, desto enklare är det ju att förstå. Om du liksom tänker så här att din hund för att springa runt hemma inne och så kommer den och vill leka. Den bjuder på ett beteende, säger vi. För det gör de ju. De bjuder ju på en jävla massa beteenden eller ställer frågor. Kan jag göra så här? Kan jag göra så här? De kommer med en leksak eller tassen på och vill bli klappad.
Mm.
De flesta människor då, vi har ju sånt otroligt stort bekräftelsebehov.
Ja.
Så då klappar ju vi. Ja, eller just leker. Men om du då tänker en vuxen hund, den gör ju inte det.
Nej.
Den liksom står där. Den säger inte så här, ja kom lille vän, inte leka. Utan den är bara helt cool. Och då sprider ju det ett lugn till den här valpen, unghunden. Sen när hunden är lugn, då kan jag ju bjuda in den och säga, kom Nisse, ska vi leka. Eller kom Nisse, ska vi träna på sitt. Eller kom Nisse, nu vill jag gosa med det.
Ja, för det är ju inte heller att det alltid ska vara helt sterilt och nollat.
Nej, nej, nej. Självklart så massa kärlek ska de ju ha. Men på rätt sätt.
Mm.
Lär man sig liksom hur hundar funkar så är det ju mycket enklare.
Jag sitter och tänker tillbaka till min egna vardag här med mina hundar. När vi pratar om det här samtidigt. Alltså Eskil, han är ju en sån hund. Han frågar ju hela tiden om saker. Ja, men han kommer liksom och står och kollar på en hela tiden.
Mm.
Ja, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Tänker jag att han menar. Och så sätter jag mig i soffan. Då kommer han direkt. Och så dit med näsan, så lägger han den i knät. Gör ingenting, då buffar han på mig. Sen slår han upp tassen. Men vad fan? Och säger ja Eskil, säger jag då. Sen puttar man bort den liksom. Men...
Och det är ju också en bekräftelse. Som du tänker, du pratar om skolgången.
Ja.
Det är ju också en bekräftelse att man får någon som säger, sluta nu. Det är ju också en bekräftelse. Mm. Eller hur?
Ja, visst.
Du förstår vad jag tänker då?
Ja.
Så när mina kommer så där och vill saker, eller kundhundar, som då säger så här, men bry dig inte om hund, låt han vara. Mm. Därför att det du säger till hunden då, det är att du behöver inte. Jag kan ta hand om mig själv.
Mm.
Du behöver inte. Och då, det blir ju, gör ju att hunden blir lugnare.
Ja.
Så det är också ett sådär enkelt tips och råd som jag brukar göra och som hundägare säger, men gud vilken skillnad det blev när jag slutade att bekräfta hunden hela tiden.
Att man egentligen ignorerar dem när de kommer, ja, och ställer frågor, ja, eller vad man ska säga.
Exakt. Många tycker att det låter så hårt att säga ignorera. För mig är det som självklart att man börjar med skit i hund bara.
Ja, ja visst.
Och när du vill den någonting, då säger du, men kom.
Mm.
Och då kan vi ju gosa eller klippa klor eller mysa eller leka eller vad hund som helst.
Och det där kan ju vara enkelt som du säger och bara gör det. Jag ignorerar hunden. Men det kan ju vara svårare då om man säger på distans. När du behöver åtgärda någonting som hunden gör fel på distans.
Du tänker om de är långt ifrån det. Om den är...
Till exempel en hund som skäller i hundgården eller en hund som är stirrig liksom när du inte är på plats.
Ja, när man inte är på plats är det ju jättesvårt. Men om du börjar med att göra så här hemma inne, att du låter hunden vara hund, du bekräftar inte allt den gör, alla beteenden den bjuder på, den får bara vara, du studerar istället, då blir det en lugnare tillvaro för hund. Han kan gå och lägga sig bara. Och då hänger ju det ihop med resten där ute i hundgården också. För det här handlar ju om hur hunden ser på dig.
Mm.
På morgonen när du vaknar, om du varje gång bekräftar hunden det första du gör, varje gång du går ut och in från huset, om du har varit och tömt sopor eller skottat snö eller ja, vad du nu har varit på jobb, eller om du då bekräftar hunden varenda gång du kommer in och blir så här, nej men hej, åh, du är gullig, alltså då fattar du själv, vad är du vad skickar du för signal till hund då? Jo, så gör inte min äldsta jämthundshanne här när han kommer in då och unghundarna kommer emot han. Han går ju inte ner på knä och säger, men hej lilla gubben.
Nej.
Jag har aldrig sett en vuxen hund som gör det, som är i balans.
Nej.
Utan de går ju bara in och är värdig. Det är det jag vill skicka med hundägare som kommer hit. Att vara lugn och fin. Mm. Kliv in. Ställ bort matkassarna. Sätt på potatisen. Sätt på kaffe. Och då helt plötsligt så är hunden lugna sig. Och då kan du ropa, men kom Eskil. Hur har du haft det idag? Alltså förstår du skillnaden på det? Att du bjuder in. När hunden är lugn och rätt sinnesstämning, då bjuder jag in. Och det där, det är så roligt för nu. Jag menar, om ex här nu då, våran jämthundshand, om man skäller i hungorn, för hundar skäller ju. Det är också så här, många tycker det är pinsamt. Därför hundar, det är ju deras sätt att larma, tala om för flocken att nu händer det någonting.
Mm.
Det kommer en bil, eller det är en älg ut på åkern, eller det är ett rådjur, eller vad det är.
Mm.
Om jag då hör att han skäller, om jag kliver ut på bron, öppnar dörren, och det här kan ju alla hundägare känna igen sig. När ni öppnar dörren när hunden skäller i hungorn, var tittar dina hundar om de skäller och du kliver ut på bron?
Ja, för det mesta tittar de då på mig, men annars så tittar de...
Eller hur?
De, ja.
Ja, men har de hört att du öppnar dörren, då vänder de ju om och tittar på dig. Visst gör de?
Ja, visst.
Men de flesta, eller många som inte kan hund, skulle jag säga, eller som man har inte lärt sig att, man har inte lärt sig hur hundar funkar. De vrålar ju, slår på rutan eller öppnar dörren och så skriker de, håll köften tyst! Ja.
Mm.
Och vad är det man gör då? Jo, men då eldar man ju på den här energin som hunden redan har.
Mm.
Och så skäller de ännu mer. Ja. Man hejar liksom på.
Och då blir det då blir det ju, eskalerar ju det här med humöret. Exakt. Igen. Och då blir det, men för helvete liksom, håll tyst.
Jajamän. Ja, precis så blir det.
Och det kan de ju känna igen då från andra situationer när man är arg. Och då blir de så här, åh nej.
Ja, för det blir ju som att hundägare som hela tiden krockar i relation med hund, då är det, blir det en maktkamp som pågår dagligen.
Mm.
Så leva med en stark hund, och vi har ju starka hundar, starka motorer i våra jakthundar.
Mm.
Och en sån hund som kanske väljer kamp också då, för det gör de ju gärna, slå på skall och så här. Det är ju, det blir att vi blir, känner oss maktlös som hundägare, och så blir vi förbannad, frustrerad, arg.
Men det som är så lustigt i det här, kan jag tycka, ja, men som Eskil till exempel, han skäller ju i hundgården och grannarna blir ju frustrerade över det. Men han skäller ju aldrig hundgården när jag är hemma.
Nej, men då känner han ju att då är du hemma. Då tar ju du hand om det. Då behöver ju inte han.
Nej, men precis. Och det har jag ju också tänkt. Men det är ju jättesvårt att göra någonting åt det när jag inte är hemma, så att säga.
Nej, det är det ju.
Jag satte ju upp en sån här live-kamera i hundgården som man kunde sända ljud till. Och så filmar jag den där. Sen när han började skälla, då spelar jag in ett ljud och skickade det till den här. Så den spelade ju upp det, min röst. Och då vrålade jag, nej, var tyst. Och då var han ju helt galen och stod bara och nöskällde. Så jag fick ju åka hem från jobbet som jag hade då.
Jaha.
Ja, visst, han var helt tokig då. Så han stod ju och bara blåskällde på den där kameran tills jag kom hem.
Ja. Ja, det var inte önskad effekt.
Nej, det var det verkligen inte. Jag sprang i cirklar.
Ja, nej, det är ju svårt, men han är tyst när du är hemma alltså.
Ja, det blir ju, ja. Han kan ju slå ett skall, men det blir inget mer.
Nej, och jag menar, det är ju ett larmskall.
Ja.
Att hunden larmar och säger, hallå, det är någonting. Och då brukar jag bekräfta det. Ja, men vad bra, jag har sett det. Mm. Tack ska du ha.
Mm.
Förstår du?
Ja, visst.
Att jag inte blir förbannad. Och då förkliver man ut och då vänder de ju sig till mig. Oftast så säger man då, ja, jag ser att det är en cyklist eller rådjur eller vad fasen det är. Och då är de ju nöjd med det. Då har de ju uppgiften är slutförd.
Ja, visst.
Men många blir ju så arg istället. För att man inte förstår vad det är hunden gör.
Nej, precis. Och det är ju samma där. Det är ju svårt som tusan då med, om man har grannar som stör sig på när det blir fem skall.
Ja, det är ju såklart.
Alltså, det är ju
Och du kan inte sätta upp ett plank eller någonting då? Så att han slipper se utåt.
De bor ju... Nej, alltså han skäller ju. Han har ju låg skalltröskel i hundgården. Det räcker att om han känner någonting eller att han hör minsta knyst, då drar den, då kommer det en serie liksom.
Ja, just det. Han är säkert lite otrygg då när inte du är hemma.
Ja, det kan det vara så.
Och det är nog ganska många hundar som är... Jag har ju... Vi har gjort luckor på våra hundgårdar så att man kan stänga dem.
Mm.
Så att, och det är ju också en grej, om du har någon grann eller man kanske har någon släkt eller någon som skulle kunna gå hem och stänga in. Alltså man släpper ut hund, om man åker på jobbet på morgonen släpper man ut hund. Men att man kan stänga till den här luckan, det gör vi en par gånger om dagen. Så att det verkligen, jag har ju haft hundpensionat också. Mm. Och då var det ju ogörligt om man inte hade, så att hundarna kunde vila på dagarna.
Mm.
Om alla skulle springa ut och in, då blir det ju bara en stress. Skäller på varandra, precis. Hundar som inte känner varandra. Så då gjorde vi luckor som man bara stänger, alltså vattenplyfa luckor som vi med en skåra som man stänger till. Och då, det är ju himla skönt, för då får hunden ligga inne och vila. Och där kan den ju ligga i 3-4 timmar och så går man öppna igen. Det är faktiskt en jädra bra lösning om man har möjlighet och man kan få någon som kan göra det.
Ja, och då behöver de ju inte, för om hunden då är på, som man säger, på eller av, om de är på när de är i hundgården, då får de ju även varva ner.
Ja, det är ju exakt. Jag tycker jag ser otroligt många, framförallt älghundar och skällande finspetsar, och, men det finns ju stövare som står mycket i hundgården och står och skäller och bråkar hela dagen. Och det fattar ju alla hur det blir. Alltså hur blir det med magsyran? Det blir ju obra.
Mm.
Och så kommer vi hem då och så vill vi jaga fredag, lördag, söndag. Och så har hon stått i hundgården hela veckan kanske och bråka.
Mm. Och haft påslag på magsyra.
Ja, det blir ju ganska obra.
Ja, visst. Då blir det problem med hals.
Ja, det gör ju det. Det kan bli diverse problem.
Ja.
Så det är alla som har möjlighet som lyssnar på det här programmet och kan göra den här enkla konstruktionen med att sätta upp en lucka som ni kan stänga. Att man får någon granne eller man kanske har någon släkting som bor nära, någon pensionär eller så, som kan gå och stänga till på dagen och öppna igen. Om man nu är borta liksom sina 8 timmar eller hur man jobbar. Det är ett råd från mig i alla fall.
Mm. Ja,
för då får de vila. För det blir jädrigt mycket intryck för en hund att stå i hundgården hela dagen.
Mm. Ja, verkligen. Men som kollar man på Walter istället, som jag har sett som... Ja, men han har ju varit lite osäker som yngre, kan man väl säga. Men den osäkerheten har ju nog jag satt i han, tror jag, mer. Jag byggde ju han och sen så bråkade jag ner han. Och sen har man ju fått bygga han. Och sen har ju det gått lite upp och ner. Och det har ju liksom skapat en liten otrygghet hos han då i en period. Men nu är ju han den hunden som, det spelar ju liksom ingen roll om det går förbi hundar eller folk eller vad som än händer utanför hundgård. Så han ligger ju alltid där och sover i kojan med huvudet utanför och kika bara.
Ja, vad skönt för han.
Ja, visst. Det är ju skönt för han som tusan och för mig också.
Men sen tänker jag också att det är väldigt många som inte tränar hundgård, utan man liksom sätter in hundar och så får man och jobbar. Och då händer det ju så mycket där utanför. Särskilt om man bor tätt bebyggt som man har grannar och så här. Och det kan du göra förresten om det är massa ekorrar och vilda djur utanför också. Så kan det hända mycket. Men att man liksom sitter med hunden i hundgården. Det är också en sån här grej som är väldigt... Ja, det hjälper ju till att jag är där. Vet du, idag kan vi ju sitta och jobba med telefon eller en dator ute i hungern också. Ta en stol eller en bänk och så sitter man där. Man ger dem maten där ute. Man gör någonting med hunden i hungern och bara chilla med dem. Bara är. Om du tänker en flock. De hänger ju mycket med varandra.
Mm, ja, visst.
Men vi människor ska ju alltid, vi är ju en görande art. Vi ska ju alltid göra någonting med.
Ja.
Och det skapar ju också förväntan och stress hos hundar då, såklart.
Ja, det gör det ju. Och det här som du säger, att man kan sätta ut dem i hundgården och stänga igen till hundgården. Och det där kan jag faktiskt relatera till under den tiden som det var som värst liksom med Walter, med rådjursjakter och harjakter och annat som ung. Liksom. Då satte jag ut han i hundgården till slut. Jag tårde ju inte att se han alltså, för att vi hade ju sån fruktansvärt dålig relation då. Bara av att han fick då egentligen bo i hundgården, ja, han var ju inne på nätet, sen fick han bo i hundgården egentligen hela tiden i kanske 2-3 veckor.
Mm.
Av det så började ju han att fungera något bättre. Och jag tror ju så här i efterhand att det hade att göra med att när vi jagade så var det en sån osäkerhet. Ja, han visste inte vad han skulle få jaga. Han fick skäll när han gjorde det, han fick skäll när han gjorde det. Och sen när han bara fick vara i den där hundgården och slippa mig egentligen, så fick han liksom varva ner. Och jag tror att då hade han inte det här magsyrepåslaget. Så då helt plötsligt hade han ingen oskvalster heller.
Nej. Ja, noskvalster hänger väl inte ihop med det. Men,
nej, men jag tror att många kan relatera till det. Alltså när de har problem med halsen och att hundarna slutar funka, så ger man dem kanske interceptor och annat för att hoppas att det är noskvalster.
Mm. Men ja, du menar att du satt liksom undan han?
Ja, precis. Ja.
Och det var för att du var så irriterad på han själv.
Ja, ja visst.
Ja. Och då säger du ju svaret själv. Det är ju liksom inte hundens fel, utan det är därför det är så himla viktigt med en relation och att man älskar sin hund. Alltså man verkligen, dig tycker jag om. Du och jag, vi ska vara i lag i 10-12 år, ska vi vara partners. Alltså man vill ju bygga ett partnerskap, det är det handlar om.
Mm.
Alltså mitt råd är ju inte att ha bråttom, utan bygg det här. Liksom lägg ner tid på att träna din hund att vara av. När jag sätter på kopplet, då är vi lugn. När vi går, då är vi lugn. Alltså få ner den här enorma energinivån de har och gör schyssta saker tillsammans som hund gillar. Alltså hitta din hunds motivation.
Mm, ja visst.
Det här gillar den. Wow. Och det kan ju vara spår, sök, springa. Alltså alla våra jakthundsraser har ju ett enormt fysbehov såklart. Så det måste de ju få utlopp för. Men just att vara förbannad på en hund och gå omkring och arg och förbannad, det bara skadar ju relationen.
Ja, ja visst. Men och det vart ju så rent naturligt egentligen, för att han, nu var det ju av andra anledningar också som han fick väldiga magproblem. Det var ju för han åt ju massa, kom ju åt massa mediciner, och han var ju rätt härje som valp, problematisk. Men därav så fick han ju liksom, han hade ju mycket problem med mage och hals och hela den här biten, och jagade ju allt som fanns i hela världen egentligen.
Mm.
Han var väldigt, väldigt svår att tygla.
Mm.
Och då skapade...
Han hade en hund med stora motorer.
Ja, fruktansvärt stor motor hade han ju. Och sen hade han ju någonting som vi ska prata mer om sen. Något som han inte hade, det var ju fokus. Det tycker jag är en egenskap som man sällan pratar om, men som är otroligt viktig.
Men tänk dig om du är väldigt hög, alltså mycket livlig, oerhört livlig. Och så blir det en stress i det också. Hur jävla lätt är det att fokusera då?
Nej, visst.
Och så kanske du får en magkatarr också på det, för att du har en stress.
Ja, och det hade han ju.
Ja, och då liksom, så det ena ger ju det andra.
Ja.
Alltså det finns ju väldigt mycket livlig. Om du tar en golden retriever eller en labrador, alltså en retriever som ska apportera. De ska ju vara, de kan ju vara högt i livlighet. Därför att man vill ju inte att de ska vara som en Sankt Bernard så här att, oj, där for det en fågel. Eller där dog det en fågel. Den landade där.
Nej, visst.
Det vill jag ju inte. För då har ju hunden landat 10 till.
Ja, om
hunden ska ta, utan de ska liksom vara snabb. Så här, ja, där, höger, vänster. Den for ut i vattnet. Alltså de liksom har jättebra markeringsförmåga.
Mm.
Och då måste du vara lite högre i temperamentet för att hinna med och ta in det här. Men man vill ju ändå att de ska ha fokus. Alltså förstår du?
Mm, ja, visst, ja, visst.
Men vissa av dem är ju förlivlig. Så de håller ju inte ihop.
Nej, visst.
Och exakt så är det ju med en stövare, med en älghund, med you name it. Alltså vilken hund den har. Så man tänker att en stövare är så här lugn och de är spårnoga. Och, eller hur? Det är ju så vi vill ha dem.
Ja, visst. Ja, visst.
Men alla individer är ju inte så.
Nej, och jag tycker faktiskt ärligt talat att vi går mer och mer åt att färre och färre är så. Eller att det är,
jajamän,
mer påslag i dem, eller om man ska säga.
Mm. Och varför tror du det?
Jo, det är jag ganska säker på varför det är. Det är för att den här stressen och att det ska skjutas mycket djur i tidig ålder för hundarna, tror jag.
Ja, vi ska ha champions. Det vet, i senaste dag så läste jag, nu är den 2,5 år upp i elitklass. 3 kullsyskon upp i elitklass. Då snackar jag forskare då. Det är liksom, nu är det man tävlar om. Och få hunden snabbt upp i elitklass. Våra forskar, när de är 2 år, då får de starta upp en klass. Men nu pressar man dem. Därför att ägarna vill glänsa med det här och säga att, ja, min hund, den var uppe i elitklass när den var 2 år.
Mm. Det är det bekräftelsebehovet du pratar om.
Ja, och då blir jag riktigt så här kärring mot strömmen. Nej, fy fan, jag tänker inte. Jag har hon blir 2 i den 11 december nu. 5 december kanske. Jag har inte startat en öppen klass än. Jag tänker så här, hon är ung hund. Sen har jag jagat en massa. Vi har haft jättekul i höst. Och jag har startat en i ungens klass. Men förstår du?
Mm, ja, visst.
Därför det är sån stress.
Ja.
Och det spelar ingen roll om du har en finspets eller en gråhund eller en jämthund eller en stövare eller vad du nu har.
Mm. Jag vet ju att vissa uppfödare är ju sådär också att, ja, du måste starta hunden direkt, den får starta och så vidare. Och det skapar ju också en jävla stress på hundägarna.
Mm, det gör det. Jag säger att du startar jättegärna när hunden är mogen, säger jag. Och då kan vi tillsammans resonera om det.
Ja, precis. Och nu är jag väl inte egentligen bland jättemycket folk som har liksom en prestationsångest eller liksom bekräftelsebehov kring prov. För att det är många som inte går prov alls med sina stövare inom rovdjursbranschen. Mm. Men däremot så är det ju något helt annat istället. Och det är att det är så fruktansvärt viktigt att lägga ut bilder på sociala medier. Ja. Och man ska kunna skriva hur bra hunden var och har varit och hur den har utvecklats. Alltså jag tycker en stor del också är att skriva bristerna i hundarna.
Exakt. För det blir också en jättepress och stress. Att oh shit, nu har han startat. Och nu har han, jädra, nu sköt han igen. Mm. Sköt han en räv till där. Ja, eller, ja, förstår du?
Ja, visst. Jag värdesätter ju hundjobben många gånger. Eller jag kan värdesätta en väldigt kort jakt som inte är egentligen arbetet är speciellt värt. Om jag tycker att själva präglingen är viktig för den hunden. Då har den en funktion liksom. Och jag tycker att då kan det vara värt att ha ett kort slagarbete. En synops kanske. Så man har ett kort drev och man får skjuta den här. Om jag tror på att det här kommer gynna hundens prägling. Om den behöver det.
Exakt. Det är ju precis så man jagar in en ung hund.
Ja visst.
Alltså kvalitetssläpp. Om det bara var 5 minuter. Men det var så jädra bra. Ja men koppla då.
Ja visst.
Och släpp inte en gång till då. För det är ju det vi ofta gör.
Ja visst.
Det är precis lika när jag håller på med de stående. Så har man haft ett superbra fågelarbete och allt var perfekt. Och så ser man, de landar där borta, de där riperna. Är vi släpp igen? Men det är då man inte ska släppa. Nej, för det där vart ju så bra. Koppla så tar man en annan hund på de där.
Mm.
Så de får sjunka in.
Precis. Men däremot om jag har en liksom en 5-årig stövare. Vi säger om vi är iväg och jagar och det är någon som... Ja, men vi är ett gäng. Alla har liksom injagade hundar och så vidare. Och sen... Kanske någon skjuter, det skjuts 5 rävar för den hunden och det skjuts ingen för den hunden och det skjuts 1 för den hunden. Ja men och då de här 5 rävarna, det kan ju ha varit kanske, ja men allt från 100 till 500 meters slagarbete och 5 minuter till 20 minuters driv. Den här hunden som ni har skjutit 0 rävar för, den kanske har gått och slaga i 5 timmar varje dag. Eller 2 av dagarna, bara det att den har gått på sämre ställen eller var det sämre vittringsförhållanden eller att det var mindre räv där. Och då har ju den just gjort en betydligt större prestation. Jag har en mycket större prestation i mina ögon.
Visst.
Mm. Men ser man det inte idag.
Nej men alltså det kan ju du som har haft ett antal hundar och då jagar många timmar. Du ser ju det. Men det är ju många som inte har den kunskapen. Alltså det är lika som då jagar in en älghund. Så är ju, för mig är ju att hunden söker med mig och att den har bra återgångar. Det är nummer 1 för mig.
Mm.
För jag tycker det är värdelöst att ha en hund som jag ska hämta 1 eller 2 mil bort.
Mm,
för ja. Det blir fler och fler sådana hundar idag. Som gillar jagar helt själv. Ja, och det förstår att du gör det. Jag skulle aldrig vilja ha en älghund som gör det.
Nej, och det är ju, jag har ju hört det också att som Kjell Lennartsson till exempel. Vi spelade in en podd med han när vi var på Västgård. Och jag hörde att ni har spelat in med han också. Mm. Och han vill ju också att stövarna ska ha en återgång.
Ja, precis.
Jag är ju tvärt emot där.
Ja, men det är därför jag säger det finns inget rätt och fel. Därför det beror precis på vilka marker jag har, vilka förutsättningar har jag, hur vill jag ha min hund?
Ja, visst.
Och det är ju viktigt att man inte liksom säger att det här är rätt och det här är fel.
Exakt.
Utan jag jagar in min hund så här. Ja. Och det tycker jag är viktigt.
Sen finns det nog många fel också.
Ja, det är
även
klart
om det inte det kanske är liksom injagnings... Hurvida de bryter eller inte. Så, men det kan ju vara fel på det sättet att vi pressar dem för hårt som unghundar till exempel.
Mm, det är nog väldigt lätt. Och då blir det ju också fysiska. Eller ja, det blir både fysiska och psykiska skador såklart. Alltså jag tänker på inre.
Mm.
En valp och unghund är ju inte gjord för alltså den 5-åring kan prestera. Det är
nej,
de ju inte.
Nej.
Men, och det är lite farligt när man har en unghund som är enkel, det vet ju, när de bara funkar.
Mm.
Då har man lätt att bara köra på. Mm. Ja, ett släpp till och en dag till.
Precis, och jag tror ju som vi säger att Eskil hade varit den första stövare som man hade varit med på en injagning med eller vad som helst, då hade man ju tänkt att fan, det är ju hur enkelt som helst. För han har ju varit ganska enkel. Han har ju, nu visst så har ju han fått, jag har kanske gett han rätt förutsättningar för att bli enkel också, men han har ju bara egentligen känns det som att han har gjort rätt liksom från stund 1. Och sen tappade han fokus otroligt mycket säsong 2.
Ja, just det.
han har ändå aldrig varit någon sån här problemhund som har jagat klöv i timmar och timmar, utan han jagar ju som regel rätt djur. Det har han ju alltid gjort. Som vanligt drog det ut på tiden och vi kommer sända del 2 av snacket med Anna nästa vecka. Under tiden kan ni passa på att kika in Hundjägarpodden som är skapad av Anna Forsvard och Anna Pamuk från Fjällveterinären. Två otroligt kompetenta kvinnor som delar med sig av sina erfarenheter. Och där gissas det inte vilt, där bjuds det på fakta. Tack för mig, så hörs vi nästa podd.